Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren.
Och med mig Sofia Wood.
Och det här är ju vår trendpodcast. Där vi pratar om sånt som vi ser i våra sociala flöden, saker vi undrar över, spanar på, sånt vi tror kommer bli stort. Vi grottar ner oss i ämnen som vi tycker är intressanta. Och så ibland har vi lite mer personliga avsnitt.
Mm.
Och idag är det väl dags för just ett sånt. Låt oss prata om det allra jobbigaste, oss själva, som vi bär runt på hela dagarna. Alla tankar, hormoner, kroppen, ja, du vet, hela paketet.
Kroppskaosavsnittet, välkommen.
Välkomna.
Liksom, mycket med sömn tycker jag är en identitet. Att vara en person som somnar jättesnabbt och sover jättegott, sover som ett barn, det är en identitet. Mm. Att vara en person som är vaken hela nätterna, det är en identitet också. Alltså, jag tycker liksom, för många är sömn en del av berättelsen om vem man är.
Att vara rädd för sitt liv och göra gynundersökningar samtidigt kopplar ihop det hjärnan på ett helt knasigt sätt.
Ja. Ska vi säga att vi inte bara är tillsammans när vi spelar in det här. Vi är även tillsammans i samma säng.
Ja.
Som vi dessutom har sovit i ihop.
Jajamän. Här ligger vi på ett hotell i Göteborg. Och det känns ju speciellt att podda tycker jag. För att vi brukar ju podda när vi liksom inte har hängt så mycket.
Ja.
Så har man mycket att prata om. Nu har vi så här, jag är helt, alltså vi har ju umgåtts 24/7 senaste tiden.
Ja, verkligen. Jättemysigt faktiskt. Vilken, sa jag det till dig innan vi liksom kröp ner i sängen igår. Det låter som att vi så här kryper ner och liksom ligger och skedar varandra.
Ja, men typ.
Nästan. Men jag sa det till dig precis innan vi kollade oss igår att bara så här, gud vad enkelt allting är. Att det liksom inte alls är som att bara jobba, utan att det är ju det här helt andra, fast att vi också jobbar jättemycket.
Verkligen. Nej, men det, jag tror så här, vi har samma synk. Mm. Och det är ju det man letar efter, absolut i någon man jobbar med, men framförallt någon man är kompis med, tycker jag. Att man hittar en rytm i livet som gör att det bara är lätt att liksom rulla på. Och det blir så självklart alla val, att inte varje liten förflyttning är, så kräver en jättestort energipådrag eller tillgjordhet av en. Och det där tycker jag man glömmer bort när man blir lite äldre. Att så här, det är så det ska vara. Det ska inte vara jobbigt. Det ska vara jätteenkelt att bara flöda som en å. Och det är jag väldigt tacksam över. Och det är så roligt att vi har det. Och att vi kan vara hardcore business.
Verkligen. För vi har ju jobbat jättemycket här det här senaste dygnet. Och har varit ute med suttit i möten och sen varit ute och ätit middag med en kund och det är så roligt.
Och oversharat som vanligt.
Oversharat ordentligt. Ja. Alltså jag kände det när jag vaknade i morse. Jag bara, vad sa vi igår?
Nej, men
alltså,
varför hamnar jag alltid i liksom 2016? Alltså det börjar bli längre och längre sen nu.
Vad tänker du på då?
Nej, men att jag alltid bara, det slutar alltid med att jag drar upp cancern.
Ja.
För det är liksom min story. Det är liksom vem jag är. Så här, jag var olycklig förut, men nu har jag funnit inner peace.
Känner du att den liksom, tiden definierar dig på något vis?
Ja, eller jag tror att det är så tydligt att jag är ur den nu. Så jag tittar tillbaka på den tiden med helt andra ögon mot vad jag haft innan. För jag är 0% rädd. Och det gör, alltså är man rädd, då funkar man liksom inte i hjärnan. Då går det inte att vara klarsynt, analytisk, se sig själv utifrån. Allt det där är helt omöjligt att göra. För att man blir tvungen till att vara här och nu. För att man vet liksom inte hur sen blir. Men nu när det har gått 6 år sedan mitt cancerbesked. Och jag har gått igenom så många olika faser i det där, känner jag. Ilskan, sorgen. Liksom, det är ju 3 sorger som sker när man får livmoderhalscancer, har jag insett också. Eller så har det varit för mig. Att det är ju först det här med cancer. Att man får en dödlig sjukdom. Det är liksom, man är livrädd för att dö. Sen så för mig så var det ju det här med att jag precis hade fått ett barn. Men jag hade ju bara påbörjat min familjeresa. Jag ville ju kunna fortsätta sen. Så här, det här med syskon och göra hela den biten. Men det avslutades ju samma dag. Eftersom jag var tvungen att operera bort livmodern. Och sen nummer 3. Att ha cancer i könet. Det är en helt annan femma.
På vilket sätt
då? Än att ha
den
någon annanstans.
På vilket sätt då?
Grejen är att du gör alla undersökningar som gynundersökningar. Och att vara livrädd och sära på benen och sövas och göra undersökningar. Att hela tiden behöva koppla bort liksom midjan och neråt från dig själv. Det stökar också i liksom sexualiteten. Det är, jag kände mig ju ganska mycket som att jag varit med om övergrepp. För att det var så, att vara rädd för sitt liv och göra gynundersökningar samtidigt kopplar ihop det hjärnan på ett helt knasigt sätt. Det är så svårt att, för det ska ju vara en sån trygg miljö. Det ska ju nästan vara lite, jag kan tycka det om man går till gynekologen, att det ska vara lite humor eller alltså lite lättsamt. Det måste, för det är så jävla utlämnande
att gå
liksom sära på benen. Det måste kännas som en trygg, en lite så här nicka till varandra.
Men så här, bara, det här är inte så kul, men nu gör vi det.
Det ska ju vara lite som typ vaxa sig eller någonting. Den känslan kan jag tycka. Som att jag någonsin har gjort det. Alltså jag är ansiktet utåt för aldrig vaxat mig.
Aha.
Och jag har inte vaxaura, känner jag.
Nej. Eller?
Nej, men jag är ingen vaxare. Anyhow, det var en liten side note. Nej, men det är bara så här,
på tal om att overshare.
Nej, men, alltså jag är helt slut i huvudet. Nej, men jag menar bara att det blir också då att sen lära känna sin, att ta tillbaka sin kropp är en helt egen resa. Så det är liksom steriliteten, cancern, sexualiteten. Alltså det är liksom, det är ett sånt rejält paket att bearbeta känslor från. Att det tar ett bra tag.
Jag kan på ett sätt när det liksom, alltså när man hör på det här sättet, så kan jag känna att det har ju gått otroligt fort för dig att komma så långt som du har gjort. Alltså att det
tycker du?
Är, ja, jag kan verkligen tycka det.
Mm,
att det känns som att jag vet inte om jag hade, det går ju liksom inte att säga för man vet ju inte.
Nej.
Men jag tror att man, när man hör det på det här viset, så är min liksom absoluta känsla verkligen att du har liksom både jobbat med dig själv och med liksom typ acceptans och
acceptans, det är det värsta.
Förlåtelse och alla möjliga saker liksom på ett otroligt sätt.
Ja, alltså acceptans. Där är ju, eftersom vi ska prata om kroppen idag, det är en ganska bra plats att vara på.
Ja, verkligen. Utgå ifrån.
Nej, men jag tror att det är det som jag tar med mig mest. Och som så här, man kan också tänka på, även om man inte har varit med om just det jag har varit med om. För jag tror att alla vi, speciellt kvinnor, vi har så mycket skit att bära på om oss själva. Och våra kroppar och våra drömmar och liksom, allt det där är väldigt känsligt. Och det enar oss, tror jag, mycket. Men att så här, det handlar i slutändan allt om självkärlek. För där hittar man liksom lösningen på allting. Och för mig har det varit, just i det här fallet, en det enda som har gjort att jag har kommit vidare hela tiden. Mm. Så här, viljan av att ha, alltså jag vill ha ett bra liv. Jag vill tycka om mig själv trots att jag har liksom hatat den här förbrukade, fruktansvärda kroppen som jag går runt och bär på, som inte är till någon nytta, till någon glädje för mig. Jag har ju känt mig jättemycket bara som en tom, ett skal. Alltså så här, alla de grejerna som är härligt för mig är bortplockat.
Mm.
Nu ska jag bara vara för andra människors skull. Mm. Liksom. De lyckopill, alltså det som är liksom min njutning, alltså den hela min livsdröm, alla de där, det är borta. Mm. Nu är det liksom så här, nu ska nu det bara rulla på. Och det har varit otroligt deprimerande.
Mm.
Men sen hittade ju jag träning och typ andra saker som var bara för mig och min kropp. Och då är det lite så här, hitta tillbaka till sin kropp, att man äger den och att den är en del av mig.
Mm. För nu måste jag säga att så här, där du är nu, idag, liksom, det är så, alltså, och det här menar jag liksom en stor skillnad från bara för ett halvår sedan, skulle jag säga. Så upplever jag dig som att du har, att du mår liksom ganska bra.
Mm.
Och att du mår bra i din kropp.
Mm.
Och att du liksom på ett väldigt fint sätt tycker om dig själv mer än vad du har gjort tidigare.
Mm.
Och det syns och liksom...
Jag vet, jag skäms ganska mycket över det.
Nej. Jag menar inte alls så, utan jag menar att det liksom syns som i att... Inte som i att du bara, här kommer jag.
Jag har ju lite ett sånt drag.
Nej, gud. Du måste komma över den här personen som någon gång sa till dig att du led av grandiosa... Just alltså, släpp det. Det är så här, släpp att någon sa det. Liksom, okay. Livet. Det är ingen,
nej, jag vet ju rent logiskt
att... Du är inte odräglig, utan det jag menar är att du har en utstrålning som är att det känns som att du trivs i ditt egna skinn.
Mm.
Och det är väldigt härligt. Jag menar 0% som att du liksom jular ner för avenyn.
Nej, men herregud, man är väl människa. Nej, för mig handlar det jättemycket om att jag har gjort en kroppslig förändring på många sätt som är att ta tillbaka... liksom mig. Alltså jag är i kontakt. Jag känner varje liksom muskel. Jag äger varje rörelse.
Mm.
Och för mig har det jättemycket att göra med just alltså cancern och den sorgen. Och också att jag var gravid i den. Att jag alltså så här, gav bort min kropp till massa andra, alltså annat.
Mm.
Och sen nu så har ju, jag tror också att det här med hormoner att göra. Och det här vill jag prata med dig om. För jag vet att du tänker mycket på just hormoner, har vi liksom, det har pratat lite förbifart, men att jag tror att har man ett litet barn och vill ha fler barn, så tror jag typ att det hänt, alltså min kropp har ju vaknat varje morgon och skrikit efter en bebis. Alltså den har liksom skrikit det högsta den kan.
Mm.
Och det har varit väldigt tungt att bära på, den lusten, när man inte har den förmågan, när man ska säga.
Jag förstår.
Men nu så är det som att kroppen har insett att så här, mitt barn, han går i skolan, det är liksom, han är så stor att det är som att det har hänt något, som att hormonerna liksom har lagt sig. De har så här, gått vidare.
Mm.
Så jag vaknar liksom inte med den lusten längre.
Nej. Jag kan förstå den känslan. Jag har också känt den i takt med att barnen har blivit större. Alltså när jag har haft en bebis har varit den tiden jag har tänkt mest på att få fler barn.
Mm.
Och som jag har liksom... Men ju större barn man får och ju mer man så här återtar sin egna kropp, så har det då för mig som då Andersen inte har varit liksom tvingad till att inte få fler barn, men har jag känt starkare och starkare liksom glädjen av att ha ett stort barn eller ett större barn, och också så här glädjen i att inte, att bara få äga kroppen själv, som du säger. Och för mig har det varit otroligt liksom nära sammankopplat med att mina graviditeter har varit så tuffa, så att ju mer liksom distans jag får till dem, desto mindre sugen blir jag på att någonsin liksom gå igenom det igen. På en nivå där det liksom till och med verkligen känns som att ett barn till inte skulle känna... Alltså det skulle inte kännas värt att gå igenom en till graviditet för att få ett fjärde barn. Liksom. Mm. Och det har vi varit ändå så här, det känns som en ganska så här, självisk grej att säga. Att jag inte skulle vilja sätta till barn till världen för att jag inte pallar där rent fysiskt.
Mm.
Men det är ganska skönt också att känna så här, men det är okej.
Ja, man är ju inte till för alltså, alla andra att sätta barn till världen. Alltså, man är ju till för sig själv. Exakt. Alla människor.
Precis, och, eller man liksom inte till för att föda alla barn man kan föda heller. Alltså det kan också vara så att man liksom, man stannar. Och jag, det finns liksom, för mig har det verkligen varit så här, ja men att det känns så här, nej inte ett fjärde barn, eller? Alltså du vet, men nu så är det där, eller blivit helt tyst, känner jag.
Mm.
Det är ganska skönt att komma till den punkten. När man bara säger, jag är genuint klar.
Mm.
Också, även när den är...
Men det finns ju säkert en liten sorg i det. Jag har ju aldrig haft möjligheten att välja, liksom. Men jag förstår att det är ganska tuffa beslut. För att det är också... När man har barn så vet man ju vad den kärleken är.
Ja.
Jag kan tänka mig att man känner någon form av skyldighet. För jag vet, folk som... Jag får ju prata ju väldigt mycket med folk som har ett barn. Och vissa väljer ju det, såklart. Och där finns det ju ganska mycket skam. För att inte bara väljer man att inte sätta fler barn till världen. Utan man väljer också då bort syskon till sitt barn. På grund av kanske då mer själviska, anses det då vara, anledningar. Men det, och det tycker jag bara, att tänka på det sättet. Att resonera på det sättet. Göd ju bara den här normen av vad en familj ska vara. För att vara... komplett och lycklig och en duktig familj, vilket jag tror sätter så otroligt mycket käppar i alla människors hjul. För jag tittar på min familj, min lilla familj med ett barn och en hund och en mamma och pappa som den, men alltså vi är så kompletta. Vi trivs med varandra så himla bra. Vi är lika kompletta som en annan familj som ser ut på ett annat sätt.
Exakt.
Och att det är så konstigt att vi är så himla så här öppna med hur människor får se ut eller hur de får identifiera sig själva. Och så här. Men hur en familj ska se ut, det är jättenoga.
Jag som liksom är på en, som inte är i den situationen, upplever ju inte att det är så.
Nej.
Men det är ju andra sidan för att jag inte är mottagare av det. Nej. Liksom. För mig så känns det alldeles självklart att, liksom, att en familj kan vara ett barn eller inga barn. Eller, alltså så här att det, liksom, men det är ju också utifrån min liksom, plats där jag inte får den typen av frågor. Liksom, där jag aldrig skulle bli ifrågasatt.
Men du säger ju ofta, du är ju så stolt över dina barn. Det märker jag, för vi är ju ofta i sammanhang tillsammans där man får berätta om sig själv och sådär. Och det är ju ofta någonting du tar upp som någonting du är stolt och glad över.
Mina barn?
Ja. Jag har ju 3 barn. Det är Ruby, hon är 11. Alltså du brukar ofta... Och jag gör ju aldrig det. Jag har ju 1 barn, för det har en helt annan... Det är ju ingenting man är stolt över. Förstår du?
Ja, jag förstår. Och,
så det är alla sådana där små grejer som man inte märker är ju... de grejerna man går och liksom bär på.
Ja.
Så det där tror jag... Alltså jag menar inte att man inte ska vara stolt över sin familj. Det är ju snarare tvärtom att jag önskar kanske att jag hade mer kraft i min... Men det är ganska tvära kast att gå från att först bli drabbad av något till sen acceptera något till att sen vara stolt över något.
Ja, men jag förstår
verkligen. Det är en lång resa. Liksom. Ja. Men jag menar bara att sånt där märker man hela tiden. Att det blir alltid futtigt när man jämför det.
Sofia, vi är sponsrade av Bosch och deras fantastiska köksmaskin serie 6.
Oh, så himla härligt. Alla som lyssnar, det här är ert tecken att börja baka bröd. This is your sign.
Jag tycker att vi tillsammans med serie 6 från Bosch tar tillbaka den enkla, mysiga helgfrallan.
Ja, oh, det är så trevligt. En grej som gör att man faktiskt kommer vidare i sitt brödbakande med Bosch Series 6 köksmaskin. Det är ju alla de här otroligt bra tekniska funktionerna som är som ens lilla krycka Till exempel så finns det ju smarta sensorstyrda program. De känner av när degen är färdigknådad, så då behöver man inte stå och fundera på själv. Sen har den ju också en slags 3D-rörelse som efterliknar helt vanlig handknådning. Så att degen blir verkligen perfekt exakt varje gång. Mm.
Jag älskar att den är så rejäl och stadig och att den har en integrerad timer och våg. Så att man kan, om man verkligen gillar att baka till exempel, så är det ju underbart, för kan man väga alla ingredienser i bunken. Så man behöver inte ha en extern våg. Så man kan göra det här perfekta bakandet med serie 6.
Nu är det jättemånga som snart kommer ta examen. Man kanske flyttar hemifrån. Då är det här den perfekta saken att önska sig. För inte bara att det är 100 dagars prova hemma garanti med fri returrätt, så är det också 10 års motorgaranti på Bosch serie 6. Och prova den i 100 dagar, då vet man ju, ja, den här var perfekt för mig.
Ja, det är så bra. Kolla in hos Power, för där kan du läsa mer om serie 6. Och där finns den faktiskt att köpa redan nu. Tack Bosch!
Tack Bosch!
Sofia, vi har Tradera med oss i podden. Våra favoriter Tradera. Nej, men alltså, jag kommer ju leva ett liv vid sidan av Tradera. Jag tänker alltid på Tradera. Kan jag sälja den här på Tradera? Jag är sugen på att köpa någonting på Tradera.
Mm.
Jag har dem på min axel som en liten påminnelse om att man ska köpa cirkulärt.
En sån sak som många tror med när man köper saker på Tradera kontra när man köper saker nytt i affären, det är ju att det är så mycket lättare att köpa nytt i affären, för då kan man bara lämna tillbaka om det inte blir bra.
Just det.
Och därför har ju Tradera lanserat Resell.
Just det.
Det är den smartaste funktionen som jag tror att de har släppt överhuvudtaget. För det här tar bort hela den oron.
Mm.
Köp någonting på Tradera, få hem det, känn så här, oj, den här var inte riktigt vad jag hade tänkt. Den var större, den var mindre, den var inte så som jag trodde. Nej, men då är det bara att resälla den och använda den funktionen. Så läggs den upp igen på direkten, utan något jidder och krångel överhuvudtaget.
Precis, annonsen är ju redan uppladdad, så man klickar bara på sälj vidare under dina köp i Tradera-appen, så säljer man vidare det som man har köpt med samma annons.
Precis, det är helt utan nojighetsdelen av att köpa saker som inte är fabriksnya längre. Det är precis så som vi behöver, det är precis den här typen av konsumtion som vi behöver mer av.
Tradera är så smarta, för de lyckas verkligen ta bort, om det finns någonting kvar som är tveksamt kring det här cirkulära liksom marknadsplatstänket, så lyckas de hitta en lösning även för det. Så snart finns det ingen ursäkt kvar, utan det är bara, ska du köpa något, kolla alltid Tradera först, och är du färdig med något, ja men då är det bara att sälja på Tradera.
Så himla bra. Tusen tack, världens bästa Tradera.
Tack Tradera. Men nu gled vi över lite i barn. Ska vi gå tillbaka till kroppen lite?
Ja.
Nu tittar du på din Fitbit.
Ja, den började precis till här. Alltså jag är så... Du vet ju hur jag håller på med min sömn.
Mm.
Länge nu har jag hållit på det med det här.
Lite i varje avsnitt om hur du sover.
Fy fan. Jag måste sluta tjata om det här. Det här. Jag är liksom som en person som bara... You guys, veganism... Jag är som den där mimen, som du vet, med han som är helt där. Försöker inte prata om att han är vegan.
Ja, det har jag inte sett.
Jag försöker inte prata om att jag är sömn-challenged. Nej, men jag, när vi var på mammagallen, så i goodiebaggen så fick man en Fitbit. Och nu har jag blivit, alltså jag är...
Vi är inte sponsrade, men vi skulle gärna vilja
bli. Jag är inte, precis. Nej, men alltså det är ju så intressant för att den ger en... dels är det här med pulsen. Att jag har så fruktansvärt hög puls.
Vad beror det på? Är det bara genetiskt?
Jag vet inte. Men dels är det ju för att jag liksom antagligen är väldigt, väldigt...
Ränner runt.
Nej, jag kanske det. Men det är mycket också för att jag är säkert väldigt, väldigt otränad. För jag har jättehög vilopuls. Och framförallt så är min... Liksom, min vanliga puls, som är liksom bara när som helst, den är liksom alltid över 100. Alltså, jag har alltid över 100. Jag har alltid hög puls, liksom. Och alltid väldigt hög vilopuls. Så ja, kroppen kämpar väl på. Men det som är mest intressant med den är ju att den ger en poäng på en sömn. Mm. Och att man kan gå in och titta på, det här är ju det som jag visade dig. När man kan gå in och titta på hur många gånger man har vaknat under en natt. Hur länge man var vaken. Mm. Alltså, och mina liksom, sömnmönster är ju mer randiga än inte.
Men du vaknar väldigt många gånger på natt.
Alltså det här är så...
Vad är det, 40 gånger på en natt kanske?
Ja, kanske.
Men, för du ler ju och skrattar lite när du tittar på det. Kan du känna att det blir en identitet till slut?
Ja, det blir det väl absolut. Alltså det är ju att vara en person som sover... Liksom, mycket med sömn tycker jag är en identitet. Att vara en person som somnar jättesnabbt och sover jättegott. Sover som ett barn, det är en identitet. Mm. Att vara en person som är vaken hela nätterna, det är en identitet också. Alltså jag tycker liksom för många är sömn en del av berättelsen om vem man är.
Mm.
Alltså du och jag sover ju väldigt olika. Mm. Men sömn är ju lika mycket en berättelse om dig som det är om mig.
Mm, vad berättar du om mig då?
Nej, men att du, som att du liksom somnar tidigt, sover som ett barn, vaknar på morgonen och är liksom...
Happy clappy.
Bing! Alltså du vet, den typen... Alltså det påverkar ju oss jättemycket.
Mm.
Men... Och då när man liksom ska göra en förändring med en sömn, så är det en ganska stor effort. För det är inte så lätt att göra.
Nej, jag fattar.
Det är som att liksom typ ändra sin aptit. Eller ändra sin... Alltså det är att liksom ändra någonting som är så mycket en del av hela ens beteende. Liksom. Mm. Men jag vet inte hur bra det är för mig att kunna liksom logga.
Nej, jag tänkte allting. Precis på det. För du är ju en mätande människa. En prestation. Alltså så här, blir du inte... Alltså så här, påverkar det inte det negativt att ha för bra koll på dig själv?
Kanske lite, faktiskt.
Ja, men du får ge en chans här nu.
Ja, men det blir ju väldigt mycket så här, kring så här... Hur, jag kommer ju bli en sån här... Du vet, typ som ens mamma är. Som bara, idag har jag fått in mina 10 000 steg. Alltså, du vet, den typen av... Det, för det är mycket... Alltså, den mäter ju ens aktivitet också. Mm. Och man har suttit stilla i typ 20 minuter så säger den åt den att man ska upp och röra på sig och lite sådana saker.
Gud, det skulle inte jag gilla. Jag skulle bli anti.
Ja.
Jag skulle bli såhär, du säger inte åt mig vad jag ska göra. Alltså jag hade inte gillat det, tror jag.
Nej. Men du, med träningen, för det är ju verkligen också en identitets liksom,
många frågar grej. Mig mycket om träning. Jag tycker att det är svårt att förklara.
På vilket sätt då är det svårt att prata om?
Men folk vill ju veta exakt hur man gör så att de kan göra exakt samma.
Mm.
Och där kan jag känna att det liksom är som ett missförstånd i vad träning är.
Mm.
För mig är inte träning liksom en utanpåliggande aktivitet, utan det är en del av mig och mitt liv.
Mm.
Ja, det är en stor del av min livsstil, man ska säga. Och jag har ju jobbat upp min träning under jättemånga år.
Mm.
Väldigt långsamt.
Ja, men för jag tänker, när vi lärde känna varandra, då hade nog inte jag tänkt på dig som att du var en tränande person.
Men jag har aldrig riktigt blivit sedd som det, eftersom jag inte har varit, inte sett vältränad ut. Men jag är ju det.
Men när vi träffades, det är ändå liksom typ så 5 år sedan.
Då joggade ju jag. Det var liksom lite så jag började.
Ja.
Och jag började ju väldigt långsamt och väldigt kort.
Ja.
Och sen gjorde jag det väldigt länge. Och tog långsamma liksom kraftsteg i liksom utvecklingen, eller man ska säga. Så att jag började träna ungefär när jag blev gravid.
Mm.
Och började testa och springa. Och då sprang, joggade jag och gick. Jogga och gick. Och sen gjorde jag det liksom länge.
Mm.
Och sen gick jag till gymmet och körde typ cross-training.
Alltså ja, men för det minns jag att du och jag gjorde tillsammans ett par gånger.
Just det.
Men då var det ju bara stå på en cross-trainer.
Ja, och det är ju egentligen ingen... Alltså idag ser ju inte riktigt jag det som träning.
Nej.
För det är ju... Alltså det är bara... Det är som att ta en promenad. Alltså det är ju bara en härlig... Varför inte göra det utomhus då, kan jag känna, idag. Men för mig var det nog en viktig del av att trappa upp sakta. Mm. För mig har det handlat jättemycket om att...
Typ våga vara på ett gym.
Ja, alltså kanske mer så här... Att om det hade gått fort då hade jag kanske bränt ut lusten.
Mm.
Nu har jag sakta. Jag tror att alla livsstilsförändringar är en långsamt innötande av någonting som sen blir så självklart att det är en del av en själv.
Mm.
För det här är som nu när jag, alltså jag var sjuk i två, eller liksom jag har inte tränat på 2 veckor. Jag har ju ingen, det är inte som att jag bara, åh, jag har ångest att jag inte har tränat på 2 veckor. Absolut inte. Jag ser inte träning som någonting som så här försvinner på 2 veckor.
Nej.
Det är ju, alltså jag ser det som någonting som är hela mitt liv.
Mm.
Om jag inte tränar på 2 veckor för att jag är sjuk, det är helt rimligt. Jag har noll prestation i det.
Mm. Men är träning frikopplat från fåfänga för dig? För att både du och jag,
ja, det händer ingenting med min kropp när jag tränar, eller liksom, det är inte som att jag ser, alltså jag är inte musklig.
Nej.
Eller man ska säga.
Men för där kan jag ändå tänka så här, både du och jag är liksom verkligen på ett ytterst liksom vanligt sätt, men som de flesta är, men vi är ju liksom relativt fåfänga människor. Vi bryr oss ju om,
ja, för liksom, men det är ju vårt sakerna. Jobb och, alltså, hur vi ser ut. Eller liksom,
ja, och jag man menar, syns jag ju. Säger inte det här som liksom, att jag tycker att varken du eller jag gör något fel i det. Eller är mer fåfänga än vad liksom de flesta är. Skillnaden för oss är också att vi liksom syns. Att det är många som ser. Så då blir det ju kanske ännu liksom svårare att inte vara fåfäng än att liksom...
Men fåfäng, jag har svårt att förstå egentligen vad det är, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Alltså jag bara fåfäng, det är alldeles för stora ord. Jag försöker bara så här, inte hata mig själv. Alltså så här, jag tänker att man måste backa. Mm. Eller jag kan i och för sig känna att jag är lite både och. Jag kan ena dagen bara tycka att jag är liksom on fleek och bara jävla vad, nu är vi. Oj, oj, oj. Men i vanliga fall så är man ju bara en trött gammal kropp som glider runt och kämpar på.
Mm.
Träning har för mig mycket mer med välmående att göra. Och det kan jag verkligen säga utan att kokettera eller vad man ska säga. Alltså jag säger det som en del av att jag är, då är jag i en rörelse. Mm. Och det får mig att må bra. Jag vill ju allra helst vara alltid i rörelse. Det vill liksom, det är min... Då mår jag bäst.
Mm.
Och då menar jag rörelse både konkret, fysiskt, men också liksom i en tanke.
Mm.
Jag är skapt så att jag vill förflytta mig hela tiden, tänka framåt. Alltså det finns en motor som är igång. Och då menar jag inte på ett så här, jag har inte ADHD, jag är inte rastlös. Jag bara tycker om känslan av framåtrörelse och rörelse.
Jag tror jag tänker, så här, när jag pratar liksom med fåfänga så tänker jag, för mig så tänker jag nog att liksom jag typ, sättet jag så här, kan se att jag är fåfäng eller att liksom att det finns i mig är hur jag mår när jag är som fulast.
Mm-hmm.
Att jag, alltså om jag känner mig ful så mår jag också dåligt av det.
Mm.
Alltså om jag går, förstår du vad jag menar? Att det, så här,
du associerar ditt värde med hur det ser ut.
Jag associerar mitt mående med hur jag ser ut.
Jo, mående tycker jag är värde om jag på något sätt. Eller jag vet inte, för mig, jag använder måendet som en så här barometer på... Eller det är en sån viktig faktor för mig.
Ja, jo, absolut. Ja, jag vet inte. Nej, så tänker jag nog inte jag spontant. Men jag tänker nog att så här, om jag liksom har en period när jag verkligen så här... Okej, nu ser det ut som liksom 7 fucking svåra år här... Då är det väldigt svårt för mig att så här, studsa ner för gatan och bara, fan jag mår bra ändå. Så här, liksom, håret har ramlat ut ur halva huvudet och jag har liksom knallfnasröd i fejan. Då har jag väldigt svårt att bara vara så här, jag mår verkligen bra idag.
Men
det ligger nära. Liksom.
Hur känner du dig nu?
Det är mycket eller kontrollbehov. Vad menar du att det är ful nu? Eller?
Nej, men jag ser ju dig alltid som jättevacker bara.
Ja, men du vet hur det är att man liksom... Man är ju alltid sin största... Eller med sin egna största kritiker. Mm. Och jag tror att jag ser många detaljer som andra inte ens skulle lägga märke till.
Mm.
Men det tycker jag är så här... Inte det är en stor del av så här... erfarenheten av att vara liksom kvinna i patriarkatet, att man är sin största egna liksom, man är den som bedriver den största kritiken. Och det tycker jag också är så tydligt i liksom i men så här, hur vi kommenterar varandra också, att det är ju alltid vi alltså det är ju ofta som det är vi kvinnor som piskar på varandra också på något vis liksom. Också att vi känner oss mest pressade av andra kvinnor att liksom vara på ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt.
Men jag
sätt,
tror liksom. Att jag, för jag är ju ganska envis och jag tycker inte om när andra bestämmer över mig.
Nej.
Så jag mår ju väldigt bra när jag är i kontroll över mig själv. Och det är därför jag älskar att byta stil så mycket.
Mm.
Jag kan liksom känna ett pirr av att så här, igår testade jag keps.
Ja.
Jag bara, är det här mitt nya jag?
Ja.
En tuff, cool tjej i keps. Tänk, jag kan vara hon.
Ja.
Det ger mig en översköljning av rus. Jag vet inte om det är fåfänga, men det är någonting i alla fall som har med det ytliga att göra. Som rotar sig i min liksom, själ.
Mm.
Och jag ger mig kraft.
Mm. Hur känner du inför åldrande då? Känner du liksom samma pirr inför den förändringen?
Det är jag inte rädd för, om jag ska vara ärlig just nu.
Varför är du rädd för
sånt där går i stötar. Jo, men jag har ju helt plötsligt fått bekymmersrynkor.
Mm.
Det har jag aldrig haft förut. Jag har inte kunnat göra den rörelsen. Mm. Nu går det hur lätt som helst.
Mm.
Det är ju en rynka som jag inte tycker är skär. Det är ingen skrattrynka, det är tvärtom.
Ja, det är bekymmer.
Literally att jag har
tyngden av livet.
Ja, det är tyngden av livet rynkan. Den tycker jag inte om. För då blir det också så här, när stora nya rynkor dyker upp, då blir det verkligen så här, vad finns det mer för möjligheter till liksom ras?
Ja.
Och sen, men jag tror att mitt trick är att göra mer positivt.
Mm.
Alltså så här, göra härliga saker för mig själv och mitt, liksom, få mig att känna mig fin. Mm. Få väga upp de där nya dåliga sakerna som kommer. För då är det som att jag hela tiden ligger steget före. För åldrandet kommer ju hända.
Nej,
vare sig jag vill eller inte.
Ja, precis. Alltså jag tänker ofta att det är liksom, det är så komplicerat med ålder, för att vad som är liksom intellektuellt och vad som är emotionellt finns det så liksom ofta en stor dissonans i. Det är den här klassiken, du vet, prata om dans. Alltså så här, du vet att det är liksom, det är någonting som händer i huvudet, men det är någonting helt annat hur det känns liksom i kroppen ändå.
Mm.
Och för mig är det så, och det är så, man känner sig så dum i hur liksom ovillig man kan vara, eller hur liksom ohärligt det känns, när man samtidigt i huvudet förstår att så här, det här betyder erfarenhet, det här betyder att du har skrattat mycket, det här, de här äldre kvinnorna finns det, de är på det här sättet, så här självsäkra kan de vara i sitt liv, så här mycket längre har de kommit på sin resa, alltså du vet, det finns bara massvis med positiva saker.
Verkligen.
Med åldrande. Och så ändå så står man där och bara, fuck, fuckity fuck, är det där en ny rynka?
Mm.
Alltså du vet, det är en väldigt underlig, det är så knäppt.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet, och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hur känner du kring åldrande och ditt eget utseende och så?
Alltså jag är ju inte så mycket vän med det.
Nej.
Jag försöker någonstans verkligen, jag vill liksom hitta de där sakerna som blir, jag vill hitta det välmåendet som du har med din träning.
Ja.
Det vill jag hitta i mitt egna,
på ditt egna sätt.
Ja, på mitt egna sätt också. Och tyvärr så tror jag liksom för mig inte att det kanske är träning.
Nej, så det ska man inte forcera fram.
Samtidigt som jag skulle vilja att det kanske kunde vara där lite grann. Liksom. Och det vore väl bra. Men jag tycker att, nej, jag tycker att fan, åldrande tycker är skitjobbigt. Och jag kan också känna så här, om vi då cirklar tillbaka till det här med liksom barnen.
Mm.
Att jag var liksom trebarnsmamma när jag var 33.
Mm.
Det är liksom relativt tidigt på något vis. Eller liksom i mina kretsar så är det ganska tidigt. Det är inte som liksom, många av mina vänner har liksom fått barn senare. Eller haft, liksom har de haft, ja, att de har kommit senare. Och där någonstans kan jag känna så här, att det var så, liksom, det var så mycket i mig som åldrade mig så mycket där i början. Och samtidigt så känner jag att så här, nu jag börjar närma mig 40. Det känns helt svindlande. Mm. Och att det är lite så här, vad händer nu i mitt liv? Det är också det som jag tycker är läskigt med åldrandet. Att det liksom inte bara det fysiska. Det är liksom inte bara så här, hur kommer åldrande se ut i mitt ansikte? Utan också så här, hur kommer åldrande vara i mitt liv? Vad händer i mitt liv? Mm. Har allting redan hänt?
Mm.
Är det här en enda lång raksträcka till... Till vad då? Jag vet inte ens vad det är till.
Det där låter som en 40-årskris. Ja. För det är då man så här, börjar långdistanscykla. Eller någonting.
Verkligen. Och det är så här, också i takt med att barnen faktiskt blir större. Och behöver mig mindre på liksom det där akuta sättet. Mm.
Tyvärr måste man ju då börja tänka på sig själv igen. Det är ju det som
Hur
är...
Hur fan gör man det liksom? På ett vettigt sätt.
Mm. Som inte är kritiskt. För det handlar ju om att lära sig vara snäll mot sig själv.
Ja.
Det kräver ju en massa övning.
Ja, och det kräver också igen den där självkärleken som du pratade om.
Ja.
Och den har ju inte jag så mycket. Och då undrar jag lite hur jag får den. Where do I sign up? Alltså du vet, det är lite den känslan.
Ja, jag tror ibland behöver man vara med om någonting lite tuffare.
Ja.
För att tvinga sig själv att tycka om sig själv.
Mm.
Jag tror för mig, jag hade nog inte kommit så här långt i min liksom personliga utveckling om inte jag hade haft en livskris när jag var 30.
Mm.
För det hade snarare bara kommit krypande allting. Mm. Men man måste liksom bli ödmjuk mot vad man har.
Ja.
Vilket inte är så lätt.
Nej, precis. Det kanske är det jag inte
Jag har. Går ju också igång på känslan av att jag faktiskt just nu känner mig typ snyggare än vad jag någonsin varit.
Mm.
Det är ju liksom en känsla av att så här fucka systemet.
Vill du prata lite om det? Att du känner dig snyggare än någonsin?
Ja, så ödmjuk. Nej, men jag menar bara att det finns också. Alltså så här, om man kan lura systemet att liksom vända på det. Och så här, okej, nu maxar vi. Alltså så här, och det tycker jag är att vända på klockan lite. Även om jag vet ju att jag ser äldre ut nu än vad jag gjorde för 10 år sedan. Jag är inte liksom blind. Jo,
alltså jag
nästan.
Kan ändå tycka typ att du inte gör det. För den stilen som du har nu kontra den stilen du hade för 10 år sedan. Och då tänker jag liksom, nu vet inte om det var exakt 10 år sedan. Men jag tänker liksom tillbaka på Elsa med liksom knallrött hår, mycket smink, vintageklänningar.
Mm.
Och jag tittar på det nu. Mm. Du sitter liksom osminkad med håret i en liksom svinrygg i en liten vit spetstopp.
Mm.
Så tycker jag att du ser yngre ut nu än vad du gjorde då.
Det är härligt. Faktiskt. Ja, alltså, jag har ju fått väldigt bra hy i mina gener.
Ja.
Det är jag ju väldigt tacksam över. Och det vet jag att jag inte gjort något för att förtjäna.
Nej.
Det är
jag
väldigt glad
för. Det. Nej.
Utan det bara kom på köpet. Men det där med snygghet tror jag absolut att man kan ta lite kontroll över själv när tid finns.
Mm.
Jag hade aldrig kunnat ge mig själv så här mycket uppmärksamhet och fokus som jag gör just nu. Liksom i mitt mående och hur jag vill känna mig och sådär. Liksom lägga den tiden på träning och utvärdera min garderob och liksom skaffa mig en bra hudrutin och utforska exakt hur mitt hår vill bli behandlat. Alla de där sakerna kommer ju för att jag har gått vidare från liksom småbarnsår och hela, lagt det där bakom mig och klivit in i en ny, lite mer egocentrerad fas som har med mitt välmående att göra i första rummet.
Just det.
Det tror jag att man, för jag fattar om man liksom är i en så här, gud, jag har, det är liksom småbarn, det är kräk på axeln. Alltså, att man då ska tro att man ska vara i sin prime är liksom, att det är bara glöm och dröm.
Verkligen.
Tid kommer.
Ja, jag förstår vad du menar. Det där tycker jag också är så svårt, för att någonstans är det som att jag liksom, kanske där det liksom skarvar för mig, där det liksom inte riktigt möter varandra, är att jag dels har en väldigt stark känsla av att jag inte vill vara så connectad till min kropp.
Mm.
Att jag liksom inte...
Du vill inte det?
Nej, för att jag tycker liksom inte om att känna mig djurisk.
Aha.
Jag vill liksom känna mig...
I huvudet?
Som är den som är in control.
Ah.
Jag vill inte känna att min kropp liksom bestämmer. Jag har en känsla av att jag vill vara den som bestämmer.
Men tror du inte du skulle må bättre om du lyssnade mer på kropp?
Jo, antagligen. Men jag har dels väldigt svårt att höra kroppen.
Ja.
För att jag nog väldigt, liksom, väldigt, väldigt många år har känt mig väldigt disconnectad till den. Liksom. Ja. Men det blir ju också svårare, tycker jag, med åldern. Med takt med att det händer mycket hormonellt.
Mm.
Som gör att kroppen blir väldigt svår att ignorera helt plötsligt. Den är liksom inte bara något som bara funkar, som bara är. För jag har ju verkligen så här funderat periodvis nu om så här, gud, är jag på väg in i något slags förklimakterie?
Mm.
Är det det som händer? Till exempel med min sömn och med min puls. Eller, alltså, du vet att det är många så olika saker, och även så här, med min cykel, att den helt plötsligt har blivit oregelbunden och kort, från att ha varit liksom mycket mer bara följt sin egna takt alltid, inga konstigheter, och sen så bara, nej, nu är den inte alls så längre. Eller så här, helt plötsligt har fått jättemycket mensvärk igen. Och då blir man också så här, vad händer med kroppen? Vad håller den på med? Och varför kan den inte bara vara tyst och sköta sig så att jag kan få vara min mentala person som är i kontroll? Och det här är säkert kopplat jättenära till min historik av ätstörningar också. Och den här viljan av att inte vara en slav under kroppen, utan att kunna tukta och bestämma kroppen.
Det tycker jag är så intressant ordval. Slav under kroppen.
Ja.
För det är ju, det vill ju jag gärna vara på något sätt. För min hjärna är ju det som stökar till det för mig. Kroppen vet ju vad den tycker om. Kroppen är ju den som man kan lita på.
Gud, där känner vi helt olika.
Äntligen någonting vi är olika i. Ja. Vi har samma skor i varukorgen på Matches. Men här är vi i alla fall olika.
Sant.
Ja, men jag hatar ju min kropp så mycket för vad den är trasig i. Jag sörjer ju att jag inte, jag har ju ingen cykel.
Nej.
Eller liksom, jag har ingen koll på någonting. Jag känner mig ju aldrig så utanför som när folk pratar om mens, PMS, alltså liksom sådana saker. För jag har ingen mens, jag har ingen PMS. Jag känner mig inte som en kvinna då. Och just som det är nu, så är liksom att prata om PMS, det är liksom det kvinnligaste vi har i grupp. Så det utanförskapet är så stort att inte kunna
höra
sin kropp alls.
Det där, Och det jag förstår att det måste också kännas väldigt förminskande när folk är så här, åh gud vad skönt att inte ha någon mens.
Men folk säger inte det till mig. De blir tysta för de vet inte, de fattar ingenting. Alltså det, vissa är ju bara så här, men hur funkar det? Vad händer? Alltså så här, var, jag tror att de inte fattar. De bara, är det helt ihopsydd? Alltså så här, är du som en Barbie?
Ja.
Ja, exakt. De tar bort hela alltet. Jag har inget. Det är bara slätt.
De pluggade igen.
Nej, men jag har ju opererat på att livmoderhalsen och så syr ihop längst upp i slidan. Men, och tar bort äggledarna. Men äggstockarna svävar fritt. Och
vad
släpper
de
ägg
fast i?
Inget. De bara ligger där. På mina återkontroller så gör ju min läkare undersökning och känner, försöker hitta dem. Och så här, ah, där är den och där är den.
Oj, wow.
Och de släpper ju ägg ute i bara bukhålan. Liksom.
Ut i kroppen.
Ja, så jag har ju fortfarande östrogen.
Mm.
Så jag är ju inte i klimakteriet. Eller jag vet ju inte hur många ägg jag har. Man har ju ingen aning. Vad händer med äggstockar som svävar fritt?
Mm.
I don't know.
Mm. Där har du avsnittsnamnet. Vad händer med äggstockar som svävar fritt? Alltså, det känns som en så jävla existentiell fråga. Alltså du vet, jag känner så bara, det hade lika gärna kunnat vara så här, vad är universum? Det är liksom den sjukaste frågan någonsin. Men ja, jag förstår att du känner ett liksom stort... Känner du att folk glömmer bort? Är det känsligt för dig när folk pratar om
sånt
här?
Jag tror folk tittar på mig och kan inte fatta hur jag i universum inte kan ha mens. Det är klart jag har det, jag är ju kvinna.
Mm.
Det är liksom så här... Du är ju kvinna, du har ju en livmoder. Det är liksom livmoderbärare. Det är så himla så här. Så att jättemånga vet att jag har haft livmoderhalscancer. Men jag tror alla pratar med mig om PMS ändå. Och, men, alltså så här, och det kan vara lite kränkande ibland kan jag känna. För att, så här, vad ska jag säga? Vad svarar man? Jaha, okej. Okay, ja, nej, jag vet inte. Eller liksom, nej. För att vi på något sätt, det är ju en del av den kvinnliga revolutionen att få prata om det.
Mm.
Så det pratas de om i varje rum.
Mm.
Men där är jag alltid liksom i ett hörn i samtalet.
Jag känner dig utanför. Liksom. Ja.
Och jag vill verkligen inte, alltså jag kan tycka att det, jag vill inte typ så här skoja, jag vill liksom inte skämta bort det i att så här, det är så skönt att inte ha mens. Och inte ha, alltså, för det är liksom, nej. Jag hade gärna varit som alla andra kvinnor i min ålder. Jag hade verkligen gärna varit det. Men nu är det som det är med det. Liksom.
Mm. Ja, det där är ju verkligen underligt. För jag förstår vad du menar i att det är den här känslan av gemenskap. Och att när man är den som inte har att man kan känna sig utanför det. Samtidigt så tänker jag också att så här, det du har varit med om är ju en stor del av vad som liksom kan definieras som så här kvinnohälsa. Och där i ligger ju det här och alltså att det är en del av den helheten.
Mm.
Som är...
Jo, för när vi pratar om det här nu och när du pratar om dina liksom, hormontankar och så vi enas ju, även om vi alla har olika utgångsläge och liksom olika problem och dras med, olika rynkor och olika cyklar, hur de nu kan vara på olika sätt, så är ju det enande.
Ja, precis. För jag känner ju ett liksom systerskap med dig i erfarenheten av att vara kvinna.
Mm.
Och den erfarenheten kan ta sig liksom uttryck i form av att man får livmoderhalscancer när man har en liten bebis. Den kan ta sig uttryck i att man inte äter när man är tonåring. Den kan ta sig uttryck i att man liksom hittar träning.
Mm.
Alltså du vet, så här, alla de här sakerna...
Mm.
är en del under det stora paraplyet av så här, den kvinnliga erfarenheten.
Verkligen. Och när man hör varandras berättelser, som på den här middagen vi var på igår. Det är så lätt att man öppnar upp där för att man kan ta emot varandras berättelser. Mm. Och jag tror också så här, när man tittar på främmande kvinnor på typ i sin Instagram-feed, det är lätt att som distansera sig själv från henne. Men
precis,
vi är
mer olikheterna.
Samma.
Ja, precis. viktigt. Och där tror jag att det ligger en jättestor, så här, där ligger en så här stor välj lycka, alltså välj glädje kompass.
Mm.
I att istället för att liksom fokusera på det som så här skiljer oss åt och det som är olikheterna i våra erfarenheter, att så här istället lyfta blicken och titta på det som är sammanbindande.
Mm.
Och där tror jag att man kan hämta, det finns så mycket glädje att ösa ur det istället.
Mm. Ja. Gud vad mysigt, nu måste vi springa till tåget, ja, och åka hem.
Nu ska vi åka hem. Tack för den här helgen i, ja, Göteborg. Nej, helg, det är inte helg. Nej. Nu, vad bra det går för mig. Tack för den här
alltid så mysigt att vara i Göteborg. Och mysigt att ligga här Göteborg i säng och prata med dig.
Verkligen.
Och tack att ni lyssnar varje vecka. Ni är så många nu.
Ja, det är jätteroligt.
Det är jättekul. Det gör att vi oversharar med glädje. Som vanligt.
Så knäppt också. Så här, ju fler ni är, desto mer kommer vi vill blotta vårt innersta. Från fredagsbukett till så här, könet.
Nej, men alltså, verkligen.
Vi börjar där liksom. Sluta här.
Verkligen, vem vet vad vi pratar om nästa vecka. Håll i er. Nej, men det är så härligt att man kan prata om liksom pasta och om svävande äggstockar.
Exakt.
Vi ses på Billion Wood Podcast på Instagram och så hörs vi om en vecka.
Det gör vi. Ha det så fint. Hej då.
Hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.